Hej och varmt välkomna till dagens avsnitt av Du Grimpodden. Och idag mina vänner är det äntligen dags att få träffa maskinen Dina Hamza.
Denna maskin som är född och uppvuxen i Gislaved i Småland är en extremt stor förebild och inspirationskälla för egentligen hela sin omgivning. Hennes sätt att våga vara sig själv, gå sin egna väg är extremt inspirerande för många och hon drömmer en dag om att bli en stor modedesigner.
Dina kommer dela med sig av sina erfarenheter om hur det är att vara muslimsk tjej i Sverige. Både de fördomar och de krav som det innebär. Också om hur en riktigt dålig skolmiljö gjorde att hon mådde så dåligt att hon var borta från skolan i flera månader. Men också hur entreprenörskapet tog henne tillbaka.
Ett spännande avsnitt vill jag lova och jag tycker vi kör igång nu.
Då säger vi varmt välkommen till Du Grimpodden, Dina Hamza.
Woo, thank you!
Välkommen!
Tack så jättemycket!
Det är första personen som hyllar sig själv.
Ja,
när
men det är klart, man måste ju support sig själv också. Exakt.
Hur mår du?
Det är bara bra. Själv då? Hur mår ni?
Ja, det är bra. Vi har käkat pizza på din favoritrestaurang.
Campino!
Ja, men vi bommade vad vi skulle inte haft en pizza, fick vi reda på.
Ja. Hamburgaren ska man ha, men det får ni ta nästa gång.
Men pizzan var god också.
Det var
ja, 100%.
Supertrevlig personal med.
Ja,
heter Thomas.
Kära till Thomas, säger jag.
Ja, han verkar vara
bra bemötande. Ja, bra kille.
Han verkar bry sig om
kunderna.
Ja, men om också samhället.
Ja.
Vi hänger ju i Gislaved idag.
Mm.
Det är dina hoods.
Det är my hood.
Ja, och vi kommer ju snacka en del om dig idag.
Ja.
Och ditt liv. Vad du har varit och vad du är nu och vad du har gjort och hur det har varit.
Ja, absolut.
Så vi kickar igång direkt.
Ja.
För de som inte vet vem du är, Dina. Vem är Dina Hamza?
Vem är Dina Hamza? Jo, jag är en 18-årig tjej ifrån Gislaved. Håller på mycket med företag, lite olika projekt och verksamhet för att då utveckla modebranschen helst och självbeteende höll på sig. Alltså hur man mår i psyket och allt det där, att det är okej att må dåligt och sånt. Jag försöker mycket uppmärksamma det som inte uppmärksams på media och allt det, att man lyfter upp det på något sätt och gör det något underbart ifrån det.
Okej, okay. Coolt. Det låter som många meningsfulla saker.
Yes.
Ja. Vi kommer ju dyka in i de frågorna under det här avsnittet.
Mm.
Men om vi tar oss tillbaka till högstadiet.
Mm.
Och ganska, för dig en ganska speciell skoltid.
Mm.
På grund av din pappa.
Absolut.
Som hade en väldigt speciell roll och sådär. Kan inte du bara berätta liksom, vem är han och varför?
Ja, pappa, eller Hamza då, är ju en... Ja, han är min pappa. Nej, men han har haft en stor roll i mitt liv för att han alltid har inspirerat mig att liksom göra det jag vill och det jag älskar. Min skolgång då, om vi ska gå in där på först, så var jag att jag var en väldigt blyg tjej. Gjorde alltid det som jag blev tillsagt och höll mig till det. Sen var det också att skolan då, jag var alltid igenkänd efter Hamzas dotter. Utan det var jag aldrig att det här är Dina, utan jag var alltid liksom skuggan om man säger så.
Just det, för din pappa jobbade på skolan.
Exakt, han jobbade ju på någon skolan när jag gick sen jag blev äldre och hade en stor roll i skolmarknaden.
Eller? Just det, han var också engagerad i så här fritidsgårdar.
Ja, precis. Så han har ju haft en stor roll i många ungdomar som är då äldre än mig. Och läraren av allt det helt enkelt. Och sen när jag började skolan så var det, men det här är Hamzas dotter. Och då var det så här, oh shit, okej, nu måste jag prestera och visa att jag är liksom väluppfostrad och visa vad min pappa har lärt mig helt enkelt. Mm. Och då blir det lite press där för att jag gjorde alltid det jag blev tillsagd och höll mig alltid i skuggan, höll mig alltid så här att vara bra och liksom så här, snäll tjej, inte göra misstag, och gjorde jag misstag och liksom fick utskällning, men då var det så här tårar i ögonen, oh my god. Mm. Var ju helt ångest allt det. Men sen med tiden så var det ju liksom, jag börjar lite sakta men säkert försöka tänka, men varför är jag så som jag är? För jag vill ju inte bara vara den här tysta tjejen och som gör det jag blir tillsagd, utan jag vill ju så mycket mer.
Mm.
Och då blev det ju lite att jag började ta lite mer plats i klassrummen, börja säga det jag tycker och känner. Och jag fick alltid höra hela min uppväxt att tyck inte, känn inte. Alltså du får inte visa vad du tycker och känner om andra åsikter, utan det kan leda till konsekvenser. Och då tänkte jag, jag ifrågasatte alltid, aldrig därför. Men sen när man blir äldre börjar jag tänka, men varför gör jag så som jag gör just nu? Och då blev det så här, jag bara, men jag har aldrig testat. Och vad är det för konsekvenser som kan leda liksom? Så jag började ta lite mer konsekvenser, började säga det jag tycker och känner. Och jo, men det, alltså det ledde ju till konsekvenser, men det var inte någonting jag inte kunde hantera, utan det var ju någonting jag var beredd på helt enkelt.
Var detta i själva klassrumsmiljön, eller var det utanför skolan, eller på vad började du testa och utmana liksom gränserna, eller vad man
ska
kalla det?
Jo, men det var ju lite både och. Det var ju både utanför skolan och i klassrummen, men det var ju liksom, jag umgicks mycket med äldre personer än vad jag själv är, och därmed lärde mig mycket mer om livet från deras perspektiv än att jag själv har liksom testat det. Så det blev ju mer att jag kanske hörde någonting som inte jag tyckte stämde in, kanske i klassrummet, någon elak kommentar. Men då var jag bara, nej, alltså det här, så får du inte säga, så här ligger det inte till.
Mm.
Och då blev det bara, okej, nu är det Dina som pratar. Alltså, då blev det oftast först att man började ta det som skämt, för att man aldrig har hört mig prata eller säga till förut. Och då blev det som att jag bara liksom rabblade upp med fakta, bara så här ligger det till. Och då blev det bara, oj, nu pratar Dina helt plötsligt. Och då blev det mer, okej. Första gången var ett skämt, andra gången då skrattade de lite, tredje gången då var det, oh shit, okej, nu pratar du.
Man kan säga att vi pratar mycket om det här med du är grym och sånt, att skapa normer i klassrummet och i skolan för hur vi ska bete oss mot varandra och liksom lyfta sådana saker. Så du lite skapade er en klass, typ som att det här är rätt, det här är bra, det här är fel, så här gör vi inte.
Mm.
Alltså är det en bild som...
Jo. Mm. Det var ju lite så, alltså jag brann ju jättemycket för att hela den skolan ska kunna trivas på något sätt. Att se någon är lite ensam eller någon i klassrummet som är lite utanför, exempelvis på hemkunskapen. Och då är det oftast att man blir indelad i olika grupper. Och då blir det typ så här, man vill alltid vara med sin bästa vän. Och då är det så här typ, men idag ska du vara med den här personen. Och då är det automatiskt, nej, jag vill inte vara med den. Och då tänker jag alltid så här, men varför ska man säga nej för? Då blir ju den andra personen sårad och tänker, vad är det som är så fel med mig? Och jag drog ju aldrig sådana kommentarer, för jag tänkte, det här är hela min klass. Utan vem jag än jobbar med, så ska jag göra det bästa ifrån det. Så varje gång jag jobbar med någon som inte jag pratar med utanför klassrummet, då försökte jag ändå göra det bästa ifrån det, ha den lite svagheten när det kommer till typ hemkunskap. Då var de, jag gör detta så kan du göra detta, så hjälps vi åt på något sätt. Och det uppmärksammade lärarna mycket och tänkte, okej, men vad bra. Och då ledde det till att jag gick med trygghetsrådet som vi har i skolan, som är något, en råd, eller så här, någon elev, som elevråd exempelvis, men fokuserar mer på själva, alltså hur man trivs i klassen eller trivs i skolan. Och jag brann ju för det helhjärtat och försökte göra så gott jag kan och försöka få skolan att bli till en bättre plats för allihopa helt enkelt.
Mm. Kände du att det fick någon liksom effekter av att du gjorde så som du gjorde?
Jo, absolut. Ja. Jag tyckte ju att jag fick ju med mig fler personer som står för det jag stod för. Och då tänkte jag, wow, jag är inte ensam i det här, utan det finns ju andra som också vill göra skolan till en bättre plats för allihopa och inte bara för några liksom.
Mm. Men var det så att liksom innan du började säga från eller ta initiativ, var det ingen annan som gjorde det, eller var det så att andra gjorde det innan men du inte riktigt såg det, eller var...
Jo, alltså det fanns ju alltid, alltså trygghetsrådet och allt annat, men jag uppmärksammade inte det på samma sätt då, för jag kände inte att det påverkade mig på något sätt, utan jag såg ju ingen skillnad mer än kanske några scenarium eller några ställen där det gör lite skillnad. Så jag vill ju inte bara ha skillnad här, utan jag vill ju ha skillnad överallt, att alla ska kunna känna det och inte bara en viss grupp. Jag vill ju att alla ska kunna umgås med allihopa, inte att man ska ha liksom hockeygruppen, sen har vi fotbollstjejerna och sen har vi de här lite pluggnödarna och så är det lite alltså människor som är utanför, utan jag vill ju att alla ska kunna vara med allihopa. Bara för att olika människor har olika intressen betyder ju inte att man inte kan vara med varandra, utan det är det jag ville bryta på mest, för att jag tyckte det var tråkigt att skolan ska bli uppdelad på det sättet, att det är coola personerna, hockeygrabbarna, och sen är det fotbollskillarna och sen är det de här som är lite utanför, utan jag ville ju att alla ska kunna vara med allihopa, för att vem har sagt att man inte kan att bryta den normen helt enkelt.
Men var det, jobbade din pappa på skolan samtidigt som du gick där?
Nej, utan han jobbade där när jag var mycket yngre.
Ja, just det, okej. Men han var, då han var liksom, alla visste vem han var. Liksom.
Ja, helst lärarna var ju det mest. Det.
Och då kom Mini Hamza in.
Liksom. Ja.
Mm. Kände du de här initiativen som du pratade om nu, som du började ta så här, kände du att så här, jag borde nog göra det här för att, för pappa? Eller liksom, vad tror du motivationen kom till att...
Jag tror mer att alltså, jag såg ju liksom vilken påverkan pappa gjorde när han gick i skolan. Och fick ju höra det från lärarna och lite äldre personer. Och då tänkte jag så här, men jag ser inte en sån person i min generation.
Mm.
Så det blev ju bara automatiskt att jag tog den rollen.
Mm.
Utan det var ju bara något som hände. Utan det var inte något jag tänkte på så här, ja men från och med idag ska jag vara så här. Utan det bara utvecklades.
Så det var inspiration snarare än press kanske? Då?
Exakt. Mm.
För det är ju väldigt stor skillnad, tänker jag. Om så här, jag måste vara sån här nu, för så var min pappa.
Mm.
Eller jag vill vara sån här nu, för det här är en person som inspirerar mig.
Exakt.
Oavsett om det är ens förälder eller någon i sin omgivning. Liksom.
Precis.
Och det är ju hur grymt som helst.
Ja.
Så,
för det är då man gör liksom helhjärtat.
Ja, men exakt. Exakt. Ja. Alltså, kontra krav. Liksom, ja. Så här, att jag måste vara sån här nu. Liksom.
Mm.
Ja, grymt. Så du, någonstans då... började någon slags förändring där, men det var inte bara i sättet hur du var, det var också lite, du ändrade hur du klädde dig och hur, kan du berätta liksom den resan också?
Ja, alltså jag bor ju här i Gislaved och då är ju modet inte jätte liksom, det är inte ett intressant ämne här, utan man ser att alla klär sig väldigt lika på något sätt, utan det var ju aldrig någon som stack ut, och jag såg jag alltid på YouTube och olika medier hur andra klär sig. Jag tänkte alltid det här. Åh, men när jag flyttar härifrån så ska jag klä mig så här. Eller åh, när jag gör det så gör jag det. Utan jag tänkte, men varför måste jag vänta till att flytta härifrån för att bli accepterad på sättet jag klär mig. Än att ändå väl göra det här där jag bor. Och liksom skapa någon slags av modeintresse för allihopa. För jag vet att det är flera som vill klä sig på något annat sätt. Men aldrig vågar att ta det steppet.
Man vill liksom inte sticka ut för mig.
Exakt. Och jag tänkte ju bara, men skitsamma. Bara ta konsekvenserna. Vad är det jag kommer förlora på? Antingen är det att någon hatar eller så är det att någon tycker om det jag klär mig. Så jag började lite smått någon gång kanske ha någon annan färg på läpparna. Använde lite extra mycket smink. Någon annan gång kanske jag kommer med någon mer vågad tröja. Och sen, men det var ju aldrig hela tiden, utan det var kanske någon gång. Och sen så började jag bara klä mig lite mer och mer på sättet jag tyckte om helt enkelt. Det var ju så att man fick lite blickar där och man fick lite kommentarer, men jag tog ju aldrig åt mig helt hjärtat, för jag tänkte, någon måste acceptera att någon måste sticka ut. Vi kan inte bo i ett samhälle där alla ser likadana ut.
Men var det aldrig jobbigt? Jag tänker att fan, när man står längst fram i fronten, det brukar vara ganska tufft liksom.
Jo, alltså det var ju lite jobbigt, för att man blev lite obekväm när man får någon kommentar. Man bara, äsch, men ska jag bara gå tillbaka till de tråkiga kläderna? Mm. Eller ska jag bara skita i det? Och bara, alltså jag har provat, men jag tyckte inte om det. Men klart, tankarna kom. Men det var aldrig någon gång där jag kände att äsch, man är skitsamma. Mm. Utan jag ville ändå, jag bara, men jag vill må bra över hur jag klär mig. Jag vill inte att alla andra ska må bra bara för att inte jag sticker ut. Utan jag tänkte, jag måste börja prioritera mig själv. För jag var alltid en sån här person som prioriterade alla andra i min omgivning före mig själv.
Mm.
Och det ledde till konsekvenser i längden. Och jag tänkte ju bara, men jag måste ju börja fokusera på mig själv och älska mig själv och fokusera på vad jag tycker om och älskar. Och sen kan jag börja fokusera på allt annat i min omgivning, för det är då jag kan göra det helhjärtat.
Mm.
Så det var ju där det startade. Så
sjukt grymt. Jag tänker liksom mycket av det här. Folk försöker göra förändringar, små saker. Man tar på sig en sjal eller man tar på sig en keps eller någonting sånt och tänker, oh. Och så hör man någon som säger, åh, får du keps på det eller någonting sånt. Ah, just det, nej, men de, nej, det var dumt. Just att det är så lätt att en liten sak bara gör att man går och väntar på att någon bara ska säga någonting som bekräftar det man kanske typ tror eller är rädd för att någon ska säga. Och så säger de det. Och så, nej, stoppa den i den. Jag går tillbaka till där jag inte syntes så mycket.
Precis.
Att man försöker, många som försöker göra små förändringar. Men just det du har gjort, att ja, du utstod kommentarerna men ändå någonstans som kämpade igenom tills du kände dig tillräckligt trygg till att nu är det så här. Hur lång tid tog det på något? Liksom, var det någonting som skedde för en vecka eller en termin? Eller,
det tog ju nästan. Jag började kanske liksom experimentera lite i åttan av högstadiet. Och sen när jag verkligen började klä mig precis hur jag ville när som helst. Det var ju i sista terminen i tvåan i gymnasiet.
Så typ två?
Ja, två, tre år ungefär.
Och för er som hör det här och inte ser det här, det finns ju också på YouTube, det som ni som lyssnar, så har vi ju kanske Sveriges coolaste brud framför just nu. Så man behöver liksom in och se den här maskinen som sitter framför oss, och är så jävla cool.
Ja, det är en utstrålning som man sådär liksom, auran är grym, verkligen. Man ser den på långt avstånd också. Sådär, så att det är perfekt. Det
finns mycket girl power här och bara power generellt liksom. Ja, det är så nice. Ja, men det är liksom, det är så tydligt nu när vi sitter mitt emot här, men om man bara hör så ja, ni behöver in och kika.
Nej, men bra inspel.
Okay, så du vi med så kan vi säga okej, jag vill kanske vara en annan person. Jag du vill inte bara stå längst bak och fan så här ska vi inte vara mot varandra och börja ändra lite, kanske ändra mer och mer. Inspirerad av sin egen förälder, magiskt liksom att man har den möjligheten, vända någon form av press då till inspiration istället. Alltså det är ju, för det är inte så jäkla lätt.
Nej.
Det kan väldigt, väldigt lätt bli press istället. Man måste göra någonting för att liksom. Men också utmana lite mer, kanske normer, i alla fall i det samhället du var i, men kanske också generellt. Och så här, ja, men flera olika saker, insatser under vägen för att förändra. Och du går ut i högstadiet och börjar på gymnasiet. Och där var det en helt annan, ett helt annat klimat.
Verkligen.
Du går ju fortfarande på gymnasiet nu. Du är inne på sista året nu. Men om vi snurrar tillbaka två år här och terminstarten i ettan då. Hur var det?
Ja, alltså jag hade ju mycket tankar om vilken linje jag skulle börja. Först ville jag inte ens vara kvar här. Jag tänkte alltså, det här är möjligt för mig. Bara, sen så tänkte jag på mina vänner och de som bor här, min omgivning. Jag tänkte först, men jag ska kanske gå i Jönköping. Jag ligger ungefär en timme härifrån. Jag tänkte jag ska gå någon modelinje som jag brann för helt enkelt. Sen så tänkte jag, jag kommer inte palla. Pendla en timme varje dag och vakna tidigare och hela det köret. Så jag tänkte, men vad finns det för liknande linjer där jag kan utveckla vad jag brinner för till mitt företag? Och då var det liksom handel. För det har ju hur fria händer som helst på att göra vad jag brinner för och göra det till ett UF-företag helt enkelt. Så jag tänkte, men då startar vi handel och brann för det. När jag stod där på öppet hus på gymnasiet och skulle, när de skulle pitcha om handel, satt jag där med tappade hakan. Jag bara, så det här, yes, det här är mitt. Träffade då mentorn där, som var mentor till treorna då, Gert Sjögren, som vi kommer gå in på lite mer sen. jag startade där, så jag bara tänkte, alltså, det här är ju för bra för att vara sant. Ofta att jag har så fria händer på att göra vad jag brinner för till mitt företag. Jag bara, det här. Så jag började skolan, var lite nervös, ny klass, nya människor, allt var nytt, ny skola, nya läraren. Så första dagarna var skitbra, allt gick som det ska. Och sen i längden så började det hända lite grejer. Det var ju liksom, klassen i sig samarbetade inte på hur en klass skulle vara. Vi fick lärare att börja sluta för att de inte trivdes i vår klass, och det var ju bara kaos överallt. Och det ledde ju också för andra skäl att jag hamnade i depression och inte var motiverad att gå till skolan längre. Tyckte bara att det här var bara meningslöst. Jag orkar verkligen inte. Och jag var ju den här som alltid bara svalde allt och inte pratade med någon, utan tänkte om, men det kanske finns andra människor som har större problem. Om jag kommer med mitt problem så kommer ingen lyssna, för det är bara något töntigt som bara jag känner. Jag bara, det är ingen som kommer liksom lyssna på mig ändå.
det måste jag bara få, så här, från att högstadiet där du kunde sätta ner foten typ så här, det här är fel, vi gör inte så här ungefär, till gymnasiet, var det svårare att göra det där på något vis, eller försökte du och blev någonstans liksom nedtryckt eller motarbetad på
något
sätt?
Jag var ju ändå den här så, jag var ju lite, jag lyfte ändå upp klassen på något sätt, jag försökte ändå lyfta allt och försöka få det att gå, försöka få människor att plugga, men på något sätt orkade jag inte. Utan det blev bara för mycket. Jag bara, så egentligen har inte jag skyldighet att vara den här personen. Utan jag är bara här för att lära mig och göra mina läxor. Så jag bara orkar inte. Det bara blev för mycket. Mm. Så till slut blev det bara, alltså, nej, jag orkar inte. Jag bara, hej då. Sen var det andra skäl som ledde till min depression och fick mig att sluta gå till skolan. För det kändes inte bra helt enkelt. Slut.
Men om man jämför då... Du pratade om en normbryt på högstadiet. Men att du försökte vara likadan på gymnasiet, men det funkade inte.
Mm.
Var det fler personer som backade dig i högstadiet, eller var du ensam här i gymnasiet, eller hur liksom, vad var den stora skillnaden med omgivningen om man tänker på den?
Alltså i högstadiet så var det ju mindre personer som var de här som inte lyssnade och drog såna äckliga kommentarer. Mm. Men nu var det, och då var det ändå flera som sa till, utan jag var aldrig ensam. Mm. Jag kanske drog kanske det första steget och så var det alltid någon annan som bara, ej, det är faktiskt sant.
Mm.
Nu i gymnasiet var det mer bara, det är en person mot en hel klass som ska se till allt och alla hela tiden. Och då blev det ju bara, alltså nej, jag var ju själv som försökte styra och ställa i klassen, och det blev ju inte jätteenkelt att bära på allt det där.
Det blir inte bra heller.
Nej.
Till slut så blir det ju som man undrar till slut själv, så här, gör jag rätt nu? Eller liksom så här, bara, jag antar att jag är rätt, fast nu är det en hel grupp människor som säger att jag gör fel. Eller att det jag tycker är fel. Är
exakt.
Nu, liksom. Fast man kanske har rätt ändå, liksom, att, om man tänker vilket beteende som är rätt eller inte.
Exakt.
Okej, så det, liksom, det gick så långt så att du slutade gå till skolan?
Mm. Och sen var det andra skäl också utanför skolan som var problemet. Men jag var ju alltid rädd för att prata med någon, helt enkelt. Jag vågade inte prata med pappa, utan jag kände liksom, okej, det här kanske jag kanske sviker honom nu eller något. Mm. Utan jag försökte alltid bara visa det bästa för min pappa hela tiden. Och då blev det alltid, så fort jag kom hem, hej, hur mår ni? Perfekta, glada tjejen, och allt är helt underbart. Till att jag stänger dörren i mitt rum och bara lägger mig och börjar gråta typ. Och sen så var det ju det var ju som att jag ljög att jag gick till skolan, utan på morgonen klär jag mig, kollar att mamma och pappa har gått jobbet, alla har gått jobbet, okej, klä av dig, ta på dig pyjamas och sov igen. Så det var ju så ett tag, kanske tre, två månader höll jag på och orkade inte gå till skolan, kanske gick någon gång, någon vecka, till att jag tänkte bara, alltså nej, jag måste prata med någon nu, det här, jag orkar inte mer. Så var jag i skolan en dag, skulle göra nationella prov, och sen tänkte jag planera redan vad jag, men jag ska hem efter detta. Kom med mjukisbyxor och hoodie, mina ögon var helt uppsvullna. Träffade på min lärare då, Gert Sjögren, och han bara kollade, bara gick förbi så här, han bara, men Dina, hur mår du? Och man, ögonen kan ju inte ljuga. Det är liksom, ögonen är ju kroppens själ, eller vad man brukar säga. Och jag bara kollade, jag bara, nej, jag mår bra. Jag är alltid bra, så här. Han kollade igen och bara, nej, det är inte det, Dina. Så han bara, men kom upp till mitt kontor så kan vi prata lite. Så jag gick upp till honom och bara satte mig ner på stolen och bara, han bara, hur mår du? Och bara, bölade ner.
Men var det då när han frågade då, liksom, var det så här motvilligt, bara, nej, jag vill inte följa med, eller typ så här, var det bara, yes, det är någon som lyssnar?
Ja,
eller?
Alltså jag hittade ju verkligen den här öppna vägen, bara, yes, nu frågar någon, nu kan jag äntligen prata med någon, så här. Jag kände bara det var en så här, alltså freeway.
Mm. Det är också det här att man bara, att våga fråga hur någon mår, liksom.
Det är det.
Bara en sån.
Vi har ju varit inne på det tidigare också, avsnitt så där, att ja, absolut, det handlar ju om en sak att prata, men det handlar ju också om att någon behöver lyssna. Att man inte alltid behöver säga någonting, utan man kan bara vara den som lyssnar på någon annan. Att
och det
man
var
inte
ju
behöver ha, för det är så lätt att om jag frågar nu och jag får ett svar som inte jag kanske egentligen vet hur jag ska hantera, så vet inte vad jag ska svara, så då säger man ingenting alls.
Nej, precis.
Men istället bara för att, okej, jag behöver lyssna på dig, för det är det man oftast behöver, bara höra hur någon som du bara gick och väntade på att få släppa ut den här ventilen, lyfta på det här locket. Och,
det var ju det. Mm. Och det är det som min lärare då, alltså, han bara lyssnade på. Alltså, jag grät kanske i en kvart, 20 minuter och bara försökte få ut allting. Och han bara stod, han bara gråt ut. Det är bra, bara få ut allting. Och det var ju det enda jag behövde höra. Jag behövde bara höra gråt. Och, för det är det, ibland behöver man få ut allt det här. Och sen när jag gråter klart, han bara, men vad är det som har hänt? Och sen så bara berättade jag, men jag vet inte, jag orkar inte hit och dit. Så han bara okej, men det är okej. Alltså, det är inte alltid lätt. Och sen bara försökte jag försöka komma tillbaka till skolan på något sätt. Försöka få någon rutin. Och det ledde till att jag gick till skolan kanske någon gång i veckan först. Och sen så bara försökte jag komma tillbaka oftare och sen tillbaka. Till slut så bara stod jag på stadiga fötter igen. Men vägen dit var inte lätt, ska jag säga. Det är ju inte bara att gå upp ifrån sängen och bara, tjo, nu går jag till skolan. Utan det tog sin tid, men vägen dit är värd.
Hur var det där? Var det Jatt som liksom någonstans höll, fortsatte hålla kontakter med dig på något vis?
Jo.
Eller blev du inkopplat på något vis med skola mer... och kurator och sånt, tänker jag? Eller hur gick det till?
Liksom? Nej, utan Jatt var ju alltid där som lärare och liksom såg så att allting stämde och var bra. Och så fort han såg, hur mår du idag? Hur är det? Så här. Och sen hade jag också mina vänner. Men jag vågade aldrig berätta det för dem. För efteråt, efterhand när jag berättade om hur jag mådde så här. De bara, så vi såg inte det på dig. Mm. Du försökte ha den här ansiktet på
fasaden.
Ja, precis. Mm. De bara, vi märkte knappt det. Och jag bara, jag ville ju inte det. För det kändes som att ni skulle döma mig på något sätt. De bara, men Nidina, hur? Vi har varit vänner sen vi hade blöjor på oss. Liksom, det går inte. Jag bara, men på den tiden så kände inte jag. Jag vet inte, det var så mycket känslor och tankar. Och sen,
jag tror också när man hamnar i så här när man mår dåligt. Så börjar man också tvivla på allt det man har varit säker på innan. Att precis. Mina vänner ska komma alltid backa mig. Eller vad det nu är. Att så här, när man är nere där i dåliga tankar, så bör man ifrågasättas alla sådana saker också. Så det är ju inte så konstigt kanske.
Nej.
Man bygger upp en massa sådana här, detta kommer hända, detta, de kommer sluta prata med mig, jag kommer vara, ja, de kommer undvika mig och allting sånt. Ens egna tankar som säger det. Så, men var det det du var rädd för, liksom, att de skulle döma dig på något vis som typ svag? Eller var
det kändes bara, jag vet inte, jag tänkte bara, jag orkar inte höra mer kommentarer eller höra något mer, utan jag kände bara, ifall jag säger någonting, det kanske kommer något svar som inte jag vill höra. Eller att de dömer mig eller något där. Men egentligen skulle det inte hända, för nu efter när jag tänker efter. Men när man är i den bubblan, då är det liksom allt. Liksom bara kasta bort allting i omgivningen. Så jag började komma till skolan igen. Men då var jag liksom lite tyst, lite avstånd från klassen igen. Och försökte inte prata och synas. Till att Stefan kom till skolan.
Och nu tar vi oss in på riktigt guld här nu. Håll i er nu liksom. Okej, Stefan kom till skolan.
Stefan kom till skolan en dag.
Vem är Stefan?
Stefan är ju maskin.
Ja, jag håller med.
Ja. Alltså,
det är alltså Stefan Falkboman som vi pratar om nu.
Maskinen, sig själv.
Grundaren av
Ja, exakt. Så han var i skolan och först var det, jag såg honom på morgonen. Gick förbi, kollade lite så här, försökte avvakta lite. Hade lunch, kollade igen, kollade vilka som var där. Så här,
för han stod där vid något bord då?
Ja, precis. Liksom. Där vi kallade det för skolgatan då. Det är där alla går förbi och har sina skåp och så. Typ lite liksom entrén av hela skolan.
Samlings.
Ja,
det rör sig mycket folk.
Ja, liksom. Precis. Så jag gick förbi där några gånger. Och sen så hade jag haft en skyltning i ett skyltskåp vi har i skolan. Då jag och Hjärt satt och pratade lite om det. Och sen så han ser att jag kollar dit mot Stefan hela tiden och försöker se vad det är. Och jag vågar inte gå fram så här. Han bara, men det är ju någonting för dig. Varför går du inte dit och anmäler dig? Jag bara, så jag vet inte. Han bara, jo, så han tog mig och bara, kom, nu ska vi se. Så han pratade lite med Stefan och vi började komma fram. Jag bara, vad är det här hit och dit? Jag bara, ja, men jag kör. Så jag bara skrev in min anmälan på plats och skrev vad jag ville göra, vad min affärsidé var. Han bara, det första gången jag ser någon som är så säker och den vet affärsidén på första ansökningen. Jag bara, vi bara kör. För jag tänkte, jag hade ingenting att förlora. Jag bara, antingen att jag lär mig eller att jag inte får liksom, ansökningen. Så jag sökte dit, var ju helt stensäker, hade den här fasaden igen och bara bam, helt liksom fearless.
Men tänkte. Egentligen lite osäker liksom.
Ja.
Och nervös.
Exakt.
Det är ju liksom ingen bild man har av Dina Hamza som den osäkra. Men det, ja, jag hör
jo.
Dig. Ja, och, Och du till och med
men
sa
härligt ändå att för det är en sån viktig del, tror jag. Alltså så att dels att du känner själv att du kan sitta här och erkänna det. Det är också långt kommit, men just vetskapen av det, många människor man tror att nej, men det är inget, den har, mår ju så bra liksom, så att man inte, men det är, vi alla har ju de känslorna på olika
precis.
Sätt. Liksom.
Jo, alltså, man är inte stark hela tiden, utan nej. Alla starka personer har ju alltid någon slags svaghet.
Skitjobbigt rent ut sagt att vara stark.
Ja, helt enkelt. Det,
Så du hänger med Stefan där, söker på plats och säger till Stefan, vi ses på kickoffen.
Ja, jag var där. Satt där helt liksom stensäker, bara, men vi bara kör. Jag bara, vilka som kommer, det skiter jag i. Jag bara, jag har en hel sommar, har inte något sommarjobb. Jag bara, vad kan jag förlora? Sen när jag sagt klart, jag bara, var allting klart här? Han bara, yes. Jag bara, men då ses vi på kickoffen. Han bara, nej, men det är ifall du kommer in. Jag bara, nej, alltså jag kommer in. Helt stensäker, jag bara, vi ses.
Och för de som inte vet då hur, vad det är, och så hjälper UngDrive ungdomar att starta företag på sommaren istället för att ta ett sommarjobb.
Exakt.
Och då behöver man gå igenom en ansökningsprocess. Liksom. Så det är inte säkert, bara för att man är inte säkert man kommer med.
Nej,
liksom.
Precis.
Men det gjorde du.
Yes.
Du kom med.
Jag kom med, fick sms:et, välkommen till kickoffen, och jag bara liksom... I knew it.
Fast egentligen var det såklart.
Jag bara, yes.
Okej, och hur var det första dagen du kliver in där på kickoffen?
Det var ju lite en missförstånd. Jag kom ju en dag tidig.
Så taggad
att jag kom en dag tidig. Kom dit, jag bara, men vad fan, jag bara, 30 maj är här. Jag bara, vad fan, jag bara, vad är det? Alla så här kommer dit på gummifabriken i Jönköping, i Värnamo. Och ser ingen där, ringer Stefan, jag bara, hej, jag är här i Värnamo i gummifabriken, vart är ni? Han bara, det är imorgon. Jag bara, alltså, så jag bara, okej då, men då ses vi imorgon, så åker vi hem, jag och pappa. Han bara, är du så taggad, du åker en dag tidig eller? Åker hem, är taggad en dag till, kommer dit, ser ju energin och high-fivesen och musiken och hejhopp och allt det där. Och jag bara, wow, vad är det här för energi? Jag har aldrig skådat något så här förut. Hej, du är grym och du är hit och du är high-five och hoppa. Och jag bara, wow. Sätter mig, jag tror det var, jag var ensam från Gislaved, så jag kände inte någon. Träffar några vänner där som jag lärde känna på plats och pratade liksom om vad UngDrive är, helt enkelt. Sen så visade de videon på Masters. Jag blev stensäker, jag bara, fan, jag ska dit. Jag bara, skiter i hur, jag ska dit. Och sen så var ju den mötet slut, helt enkelt, och då skulle kickoff-veckan börja. Och då kom vi hit på glashuset, vi hade det här i Gislaved, och det var ju samma energi igen, high five, hopp, hip och hit och dit. Älskar allt liksom.
Så som det inte var i skolan, kan
ja,
inte
så säga. Som det inte var i skolan, helt enkelt. Ja. Sen så sätter vi oss och vi ska börja liksom lära känna gruppen först, och sen göra lite övningar, testa, vi skulle gå ut och försöka få in pengar på något sätt och allt det där. Testade hela den veckan, och jag var ju redan stensäker på vad jag skulle göra med mitt UF-företag, är det inte. Mitt sommarföretag. Så jag har ju redan kontaktat personer och kontaktat hur jag ska få med mina tyget och allt det.
Vad var det du gjorde?
Jag sydde kimonos.
Och vad är en kimono?
Kimono är ju såna sommarkofter, typ såna långa tunna kofter som man brukar ha typ med bikini och sånt. Just när man är ute. Så jag använde ju det som ett vardagsplagg då. Så
det var tillverkning och försäljning av kimonos? Som du gjorde egna liksom.
Yes.
Och stylade dem själv också.
Ja. Så det höll jag på med hela veckan. Och jag var inte så mycket på plats, utan jag var alltid i Jönköping, Borås och överallt, ingenstans, för att hitta den perfekta tyget som jag skulle ha. Sen hittade jag en person som skulle sy kimonosen till också. Det var en vän, så jag fick ju det lite mer rabatt då. Så jag slipper tänka på största inkomsten där. Sen så var det lite segt med produktionen, så det tog ju lite tid, så jag hann ju inte göra det på den månaden då vi hade kickoffen och hela det köret, utan jag blev ju klar när Masters började, som då var 23 augusti, jag för mig någonstans där. Började sälja dem, jag gjorde inte så många, utan jag gjorde kanske 8 stycken bara, så jag kunde se till mina nära och kära då, som jag ville bara testa på, helt enkelt. Och sen gjorde jag en video på det på min YouTube-kanal där jag stylade de koftorna då. Så det hade jag gjort klart allt och tyckte det var sjukt kul och ville göra det igen, helt enkelt.
Så du blev liksom taggad av idén av att göra någonting eget liksom?
Precis.
Och kanske också det du berättade innan om när du gick på Handels öppet huset liksom, shit,
ja,
det här vill jag göra. Mm. Och så besvikelsen av att kanske klassen
inte var lite lika motiverad.
De ville inte samma som du ville. Så du hamnade i en miljö som fan också, det var inte samma som jag ville här.
Mm.
Till att du fick en ny miljö.
Där alla vill samma och ja. Jag bara wow.
Exakt, och då fick du vara ditt bästa du liksom.
Mm, precis, jag behövde inte skämmas för att vilja något, utan där var det du får och du kan och det är bara att köra. Yeah. Och det var ju den liksom laddningen jag behövde. Det är som att ladda telefonen då och ta slut. Och så bara åker man till Mercedes och laddar telefonen till 100 och det är bara kör.
Du får det 200 där.
Ja.
Det är dubbelt.
Exakt.
Med powerbank.
Ja.
Ja, men grymt. Och där också träffade massa andra människor från runt om hela Sverige egentligen.
Precis. Så jag var ju liksom den enda ifrån den här lilla hålan och kom till ett ställe där alla är nästan från storstäder och lite så. Och alla var ju helt hypade och ville så mycket och jag ville också. Och man hjälper varandra, pushar varandra, supportar varandra. Och man får ju verkligen vänner för livet, det kan jag inte ljuga om. Så det var en underbar helg och det är så sjukt att man kommer till en helg där man lär känna nya personer på nästan varje 3 dagar.
Mm.
Och sista dagen så bölar man ögonen ur sig om att sakna personer på så kort tid.
Mm. Jag tror det är exakt 2 dygn man träffas.
Ja.
Ett på fredag till ett på söndag.
Mm.
Men jag vet att du var ganska nervös innan, innan du åkte till Masters.
Exakt.
Kan du inte berätta om den känslan?
Jo, jag känner ju ingen som ska dit förutom en person som då var Niklas som var från kickoffen här. Jag var ju lite nervös för jag tänkte liksom, nu kommer jag till en helt ny miljö, jag vet inte vad jag ska göra, hur är det jag ska prestera mig själv. För det är att man får det här tankesättet när man är som en svart hijabi, att man tänker att människor som inte är från samma liksom, kultur har fördomar.
Beskriv det igen, det du sa där. Vad är det? Vad betyder det?
Hijabi.
Aha.
Det är att man har på sig sjal då, att okay. man täcker håret och är muslim. Och då.
Ja.
Mm. Och då tänkte jag att jag kommer säkert få mycket kommentarer. Jag kommer säkert inte smälta in på något sätt och hela det här köret.
Det fanns en oro för att du skulle vara en outcast.
Exakt, liksom. Exakt. Och den oro är jag liksom vart jag än åker där jag ska träffa nya människor. Att jag måste visa det bästa sidan av mig själv. Och det är ju synd att man har det tankeställningen att man ska behöva försvenska sig själv så mycket som möjligt bara för att visa att jag är inte så som du tror att jag är. Men egentligen kanske inte du tror något alls.
Mm.
Utan det bara blir så automatiskt att man har det i baktanken. Sen så tvekade jag lite sista dagarna. Jag bara, men ska jag verkligen åka? Och sen så tänkte jag bara, men vet du vad? Det är bara att köra. Vad kan jag förlora? Liksom. Antingen går det skitbra eller så går det åt helvete. Det är bara att köra. Kommer dit, pappa släpper av mig. Han vill ju alltid se så att jag är i säkra händer helt enkelt. Han bara, du kan detta, kör. Han bara, det är bara att vara dig själv, Dina. Du vet att du kan det här. Få den här lilla pushen. Kommer dit, bara wow. Hej, hur mår du? High five sen och hela det här köret igen.
Kommer du ihåg när du gick in på invigningen där?
Ja.
Energin och...
Jag kom ju in, pappa körde in mig. Sen så var ju Niklas där och väntade på mig. Kommer in, pappa hänger med mig in och ser så att han har telefonnumren ifall något händer och så. Sen så ser jag bara alla människor överallt och jag bara wow, vad är det här för ställe? Jag bara alltså, va? Jag bara, är det här Gnosjö egentligen? Jag åker för Gnosjö varje dag, aldrig sett det här förut. Sen så lär jag känna några av alumnis och de bara berättar om hur det har varit förut helt enkelt. Och jag bara tänkte, wow, alltså, det här kommer vara skitkul. Alltså jag gick ifrån en kvart innan jag skulle åka hem. Eller en kvart innan jag skulle komma dit. Och bara skitnervös till att en minut efter bara älska det här.
Mm.
Sen så kommer Stefan dit. Jag bara, pratar du här? Wow. Och bara taggar sönder. Och jag bara, yes, alltså, det här kommer bli en bra helg.
Alltså han snackade ju ganska mycket om dig innan, kan vi så här avslöja. Så här. Han bara, jag har en riktigt S med mig från min kickoff. Hon är så sjukt cool, den här bruden. Liksom. Ja, så att, jag visste ju om att det fanns en lina, men jag hade ju aldrig träffat det. Liksom. Ja.
Det ska vi liksom lägga till här också, tänker jag, som en viktig del i det här med Masters. Att du sa ju att du började nästan sälja samtidigt som Masters, nästan efter kanske.
Mm.
Hur kan man bli uttagen då?
Mm.
Alltså, man har inte sålt någonting, man är väl den som säljer mest som är bäst. Nej, det är inte så. Det är väldigt mycket på liksom personlighet, auran eller ja, ens driv och ens vilja att
vilja skulle jag säga.
Ja, vilja göra någonting och våga och vara modig och utstråla liksom det här. Ja, men mycket av det vi sitter här för. Liksom. Så att jag bara tänkte att det kan vara värt då.
Mm.
Så mycket personlighet som man blir uttagen på. Också.
Exakt. Jag trodde inte heller det skulle bli intagen. Jag bara, fan, jag bara, jag är så jävla mycket efter. Och sen så sitter jag där, ska få min startkapital. Han bara, men vill du dra till kickoffen? Alltså, kickoffen. Till Masters. Så jag bara, alltså, ja. Är det ens en fråga? Mm. Och sen veckan efter så kom hela det där oroet och allt det där igen. Men det löste sig till slut.
Mm. Jag tänker, jag ville kasta tillbaka lite här nu. Vi var ettan på gymnasiet. Tufft. Riktigt tufft där på våren.
Mm.
Borta en stor del av den terminen. Kommer tillbaka. Träffar Stefan. Är med i Ung Drive. Det bara vänder liksom från skiten hem. Inte ens orkar gå till skolan. Till, oh shit. Här är alla hur grymma som helst och här får man vara grym och här höjer vi varandra och åker till Masters ännu mer. Det är liksom en kickoff på droger, höll jag på att säga. Ja. Det är liksom
nej, det är det inte.
Nej, men alltså det är liksom en level till liksom. Och sen komma tillbaka till gymnasiet. Hur var det?
Då var det så här, you can't fool me alltså. You can't take me down. Alltså, det var verkligen så här, nu är jag alltså, det går inte att stoppa mig. Jag sket i hur, jag sket i vem. Jag bara, alltså, vet ni vad? Jag är här för att nå min dröm. Är ni med eller inte, jag skiter i.
Ja. Men kunde du få med de andra i det här? Eller var det bara så här, aja, det är omöjligt, jag kör alltså, mitt race? Eller var liksom...
Man såg ju min drivkraft. Jag bad aldrig någon göra något åt mig eller vara med mig på något sätt, utan jag bara, alltså jag kör. Ni som tycker om mig får tycka om mig, hatar ni mig, så får ni göra det. Det skiter jag fullständigt i.
Mm.
För jag kände, jag bara, den kärleken jag fick i Masters kan inte någon liksom nå. Så jag bara, jag skiter i.
Mm.
Kommer tillbaka till skolan och kör bara.
Mm.
Jag bara, ingenting att förlora.
Hur blev det då?
Bra.
Mm.
Fantastiskt.
Okej. Okay. Och hur kunde du påverka dina klasskompisar, eller blev det att du var själv eller?
Alltså jag valde mest att vara där. Mm. Jag ville vara där. Alltså jag kände inget behov av att behöva vara med klassen överhuvudtaget.
Så det blev inte där, nu ska jag säga åt min klass hur
nej,
jag ska vara,
utan jag tänkte bara göra vad ni vill. Mm. Så länge jag har den bästa relationen med mina lärare och att de tror på mig, så behöver inte jag något annat. Sen så blev det att en bättre relation blev i klassen, för att vi splittrades lite med olika inriktningar. Vi har ju handel och handeladministration, och jag valde handel, för jag ville göra det mer praktiska då.
Mm.
Och då blev det en lite mer lugnare klass och vi blev lite mer intim och en bättre klass helt enkelt.
Mm.
Men jag valde ju mer fortfarande att vara ensam. Jag ville ju vara det.
Mm.
När vi hade kanske UF-företag, jag gjorde det själv. Hade vi någon skyltning, ett skyltskåp, jag gjorde det själv. Allting jag gjorde ville jag göra själv. Mm. För jag kände att det var där jag presterade mest.
Men du kunde också ha kontroll på allting. Då?
Ja, exakt. Mm. För det kändes, ifall jag hamnade i en grupp så blev det bara, yes, nu är jag med Gina, men då behöver jag inte göra, jag kan chilla.
Mm.
Och jag hatar ju den känslan. Jag vill ju, är jag med i en grupp så ska det vara någon som, där vi alla gör lika mycket och bollar idéer tillsammans.
Mm.
Så att inte allt arbete blir på en person.
Mm.
Så jag var ju lite att jag inte ville ha den känslan, så jag valde bara att vara själv.
Mm.
Och
det är ju väldigt, kan jag säga, det är så där tycker jag, väldigt, men fine, bra, okej. Okay. Mm.
Ja.
Att det inte behöver vara liksom bästa kompisar med alla heller. Nej. Utan man kan köra sin grej utan att det ska kännas som att man är utanför eller fel. Utan vissa av oss är ju lite mer så också, liksom, att man vill köra sin grej. Och det är ju därav också det här med eget företagande kan passa vissa, medan andra vill absolut inte göra det. Men att det finns alternativet att köra sin grej. Du tror på det du vill göra, du kan göra det själv.
Mm.
Så att det är ju liksom awesome, kan jag tycka.
Jag tänker också... berättat att kontakten med entreprenörskap blev någon slags vändpunkt för dig, från att må dåligt psykiskt till att bli väldigt stark och hitta en omgivning som stärkte dig istället. Mm. Liksom. Och det är ju helt fantastiskt. Men en sak som jag fastnade vid, som jag skulle vilja prata lite mer om, är du pratade om att du var väldigt nervös för vad kommer de här tänka om mig? Jag som är black hijabi, tror jag du uttalar. Det var det uttrycket. Det är ju liksom, för oss är det liksom, vi kan ju inte relatera.
Nej.
Överhuvudtaget till detta. Vi är två vita svenska grabbar liksom, jag och Bengan.
Mm. Är Svensson personifierade.
Ja. Så här liksom verkligen.
Villa Volvo Vove.
Ja. Ja men alltså vi, så här,
tala för mig kanske.
Så jag är jättenyfiken på, du har du är svensk såklart, född och uppväxt här i Sverige, men du har ju rötter i Jemen, Somalia och Indien.
Stämmer rätt.
Den mixen
är jag.
Vilken blandning liksom.
That super equals nice. Machine. Ja, det är liksom, men du har växt upp ett område här som heter Trasten.
Precis.
Med, där väldigt många med invandrarbakgrund bor. Och liksom, hur är det att vara tjej, muslim, ha slöja? Alltså, vad skulle du säga, vilka fördelar och vilka nackdelar? Du har ju redan varit inne lite på det, att så här, jag måste hela tiden tänka på att hur kan jag försvenska mig mer? Jag får lite ont i bröstet när jag hör dig säga det. Mm. Alltså så här, hur är det liksom? Hur är vardagen? Är det mer sådana saker som du liksom...
Alltså det är ju... När jag var liten, jag var ju född och vuxen i Trasten då. Jag levde nästan där tills jag var 12. Älskar att bo där. Det är ju sån gemenskap. Och man kändes inte utanför på något sätt. Eftersom att alla där har någon slags av gemensam bakgrund. Och är uppvuxen på samma sätt. Och då blir det mer att man tänker inte att man behöver försvenska sig eller något annat. Utan alla där... Vi alla är uppvuxna på samma ställe, gick på samma skola som var typ så här 2 minuter ifrån. Och där gick ju alla de som bor i Trasten gick i den skolan, som var Gullvideskolan då. Och då kände vi aldrig någon slags av att vi är utanför eller att vi behöver försvenska oss eller något åt det hållet. Utan det var ju bara var det själv på hur den är. Sen så flyttade jag utanför Trasten, men jag hängde ju där lika mycket. Älskade att bo där, älskade gemenskapen vi hade. Och bara kärleken man hade, det var ju mer som en familj där, utan man kunde vara mitt i natten gå till grannen och bara, jag ska baka, jag behöver lite mjöl där, och sen kunde man bara gå dit, ta med sig mjölen och sen köra tillbaka det med pyjamas. Så man
baka mitt i natten.
Ja,
det var ju verkligen,
kan sova, jag bakar.
Ja, jag ska baka, nej fan jag har inte mjöl, okej jag går till grannen.
Så, ja, du lämnade platsen, men din familjen var ju liksom, alltså Trasten, familjen liksom, den lämnade du aldrig.
Nej, än idag är jag ju där lika ofta och känner mig aldrig där. Alltså man känner sig, bara för att jag flyttat därifrån heller, så känner jag inte mig mer utanför heller, utan man har det i blodet. Mm. Men sen så flyttade jag och då blev jag den här Volvo villa. Mm. Bodde i en villa, körde Volvo, och sen Volvo har vi inte, men dels... Och då blev det lite andra reaktioner från vart jag kom ifrån, som då var Trasten. Och då var jag, men kolla nu, har de blivit för svenskare och nu tror de att de är svenska bara för att de bor i en villa och kör Volvo och allt det där. Och då tänkte jag, men va? Alltså, men varför ska jag behöva få de kommentarerna från människor jag är uppvuxen med? Mm. Och då blev det mer att man fick, inte hat, men man fick lite... Hur ska man säga, liksom kommentarer, elaka kommentarer helt enkelt. Och jag bara tänkte, vet du, alltså, jag kan inte göra det. Jag har de som älskar mig från just det kvarteren. Och vill du inte acceptera för vem jag är och vart jag bor, om det ska behöva ta så stor roll, så skiter jag dig fullständigt. Och då blev det ju mer att man märkte ju skillnaden att bo i en villa och bo i Trasten. Där är det ju, det är bara du. Än idag så vet jag inte hur mina grannar är. Liksom. Det har bara blivit så. Och när jag är i Trasten så är det bara, tjena, hur mår du? Men hur var det med den? Och man bara kommer in i den auran direkt. Och sen så blev det att jag började göra mitt race. Köra det jag gör, som vi har nu pratat om. Och då får man ju de här kommentarerna. De här, alltså, skitsnacket från människor som man uppväxt med. Och då tänkte jag, men varför ska jag behöva få de här kommentarerna när vi har kommit från precis samma ställe?
Jag tror det beror
på. Jag tror att man inte accepterar faktumet att vi båda kommer från samma ställe, och bara för att jag börjar köra mitt och börja lyckas, så vill inte du acceptera att vi kommer från samma ställe och du är fortfarande kvar där, men alltså jag är på väg uppåt. Mm. Jag tror att det är lite det att man... Du får inte vara bra, helt enkelt. Mm. Man får inte acceptera faktumet att du är bäst. Nu säger jag inte att jag är bäst heller, utan jag säger bara att jag försöker vara den bästa versionen av mig själv. Mm. Och liksom verkligen uppmärksamma att jag tycker att det jag gör är bra. Mm. Mm. Och tro på min idé och min vision. Än att sitta och göra det jag gör och sen säga nej, men jag vet inte, jag tycker inte det är bra. För vill jag göra någonting så vill jag veta att okej, jag är bra på detta, jag gör detta helhjärtat och det finns ingenting som kan stoppa det. Men det gick inte att acceptera det, så jag sket i det helt enkelt. Och det blev ju att man såg i längden vilka som är och supportar den och vilka som skiter i det fullständigt helt enkelt.
Mm. Hur gammal var du när ni flyttade?
Jag var 12.
Mm. Så det var precis innan högstadiet där?
Exakt.
Mm. Det är intressant.
Mm.
Det var också där du stora förändringar också blev då, med att du började ta mer plats och klä dig annorlunda, mm, kanske sminka dig mer. Och
det blev ju allt det började komma liksom då, där man märker att okej, om flytten ska behöva ändra på vem jag är som person, men då börjar tankarna komma och man börjar ändra och allt det.
Mm.
Så allt kom ju på ett och samma gång.
Jag tänker, om man inte tänker bara liksom Trasten och Gislaved och, utan så här större.
Mm.
Du engagerar ju ganska mycket i sociala medier och försöker förändra liksom det klimatet som finns idag i Sverige, mm, och kanske också i världen, och synen på olika kulturer, och försöka kanske bryta lite de,
mm,
de, jag vet inte, inte normerna utan mer
fördomarna.
Ja, exakt, tack, fördomarna. Mm. Alltså mer så här, hur, varför är det viktigt för dig?
Ja, alltså när jag började med det jag gjorde så var jag, alltså i min väg var jag ganska ensam i det. Och jag hade inte någon jag såg upp till, alltså förutom min pappa då, men alltså någon som jag kunde se upp med som har varit med om det jag har varit med om. Och då kickade ju den här idén att jag bara, men jag vet att det kommer finnas flera andra som går igenom det jag har gjort. Och jag vill vara den personen som kan säga till dem det är okej. Okay. Alltså jag vill ändå supporta andra som kommer vara med eller har varit med om det jag har varit med om. Och skapa någon, någon slags av cirkel helt enkelt. För jag tycker inte att man ska behöva gå igenom sådana grejer själv helt enkelt. Och det var där jag motiverade och kände att jag vet att jag inte är ensam. Och varför inte då prata om det och uppmärksamma just de här ämnena. För jag ser ju inte någon annan göra det. Så varför inte bara bli den första? Och sen se hur många som är med tåget eller inte.
Mm.
Och det var bara där jag körde. Och kände att okej, men det är fler. Och jag mådde bra av att se att andra kunde kontakta mig och säga om jag håller med dig. Du är inte ensam. Jag supportar dig också. Och det blev bara att det fyllde mig och det fyllde många andra också. Så det är det jag strävar efter helt enkelt.
Pay it forward, ser jag framför mig. Sådär, försöker liksom ge och skänka och så. Mm. Så är det flera som tar vid och så, mm, förändras det liksom sakta men säkert en dag för dag, eller vad man ska säga.
Mm.
Shit, coolt, grymt. Hur är det liksom? Hur känns det? Du beskriver det väldigt väl, att det känns väldigt bra sådär. Men
ja.
Nej, har du stött på något motstånd också, tänker jag, kring det?
Jo, absolut. Mm. Motstånd kommer överallt. Det är någonting jag är beredd på hela tiden. Och jag känner ju själv, jag bara, gör jag någonting och inte får någon motstånd, så tänker jag, okej, det är någonting jag gjort fel. Mm. För vad du är...
Just det, är så bra.
Ja, faktiskt. Det är större motstånd, desto bättre.
Ja, men faktiskt, det är något sånt där citat som jag älskar. Mm. Om folk tycker att du... Om folk ifrågasätter dig, om folk säger att du är knäpp, så high five till dig, för då är du helt rätt.
Just det.
if you got haters, you ain't poppin'.
Mm. Ja, det är bra. Det är bra. Mm. Det är riktigt bra snack. Och det är ett halvår kvar nu till
det stora loppet.
Till examen. Du tar gymnasieexamen. Vad drömmer Dina Hamsson?
Det är ju att köra allt jag gör nu helhjärtat.
Vart vill du? Vad är den stora drömmen? Finns det en
sån? Ja, drömmarna, det är flera stycken, det är inte bara en.
Berätta, vi är nyfikna.
Jag vill ju flytta upp till Stockholm. Mm. Det är ju drömmen. Att bara utveckla ett eget företag och utveckla modet. Men göra någon twist på det. Jag vill ju liksom utveckla mina föreläsningar. Jag vill ju börja föreläsa helhjärtat. Och inte bara Ung Drive, om allt annat också. Och kunna göra det, inte bara i skolor utan överallt helt enkelt, och inspirera så mycket jag bara kan och bli inspirerad själv, och bara ta det därifrån och så får vi se vad livet har att erbjuda.
Så det är Stockholm next liksom.
Yes.
Du pratar om att föreläsa, och Dina är ju en av de första Du är grym ambassadörerna som är ute i Sverige just nu och föreläser på skolor, om hur man kan ändra klasskulturen och hur man är mot varandra.
Mm.
Hur var det?
Alltså första föreläsningen var ju oslagbar. Kommer till min gamla skola då, högstadiet, och pratade med en lärare och bara hej, alltså jag vill föreläsa angående det här. För det sjuka var så här, hur det började var ju att jag skulle gå och möta upp min lillebror i hans skola. Han gick ju i min gamla skola då, Lundåkerskolan. Och det var någon lite tjafs där, och jag bara råkade komma in och försöka se att det här hände. Jag bara, vad är det för tjafs liksom? Och försöker lösa det mellan dem, och jag bara, hallå, jag bara försöker lösa problemet där mellan dem. För de gjorde ju det. De var ju killar och de skulle ju hoppa på varandra och retas. Jag bara, men hörrni, alltså skärp er på riktigt. Jag bara, ni ungdomar, ni borde veta bättre. Och slumpvis kommer då en lärare förbi, Kim heter han. Och bara, ah, men han bara, är du någon sån här peace and love person eller? Jag bara, absolut. Så här,
var det en diss eller var det en hyllning liksom? Det är ingen som vet.
Nej, peace and love person, ja. Jag bara slumpvis hamnade här och försökte och såg att det här hände, så jag ville bara lösa det mellan dem. Han bara, ah, men det är bra. Sen så bara, han bara, det behövs fler som dig. Och sen så gick jag hem och tänkte på det. Jag bara, men varför hör jag inte på Amit och honom angående föreläsningen? Kommer dit nästa dag, jag kommer från Ungdrive och vi håller på med föreläsningar angående Du är grym och hit och dit. Skulle jag få föreläsa en av dina klasser? Han bara, absolut. Han bara, kom på nästa mentorstid och så kör vi. Sen bara körde jag. Kommer dit, hade gjort en PowerPoint och började prata om just det vi har pratat om idag. Började prata om hur mycket elevernas beteende kan påverka en lärare också. Om att om vi sitter och hackar på en lärare, att man automatiskt tror att de inte tar åt sig. Men lika mycket som vi kan ta åt oss om vi blir tillsagda kan ju en lärare också göra, för att alla vi har känslor, alla vi kan bli ledsna och sårade av kommentarer.
Lärare är också människor.
Exakt.
Verkligen. Det är ju inte så mycket vi pratar om, inte supermycket om. Den är ju jätteviktig också, verkligen. Hur togs den emot föreläsningen?
I första kvarten var det så här, okej, vissa satt och bara, måste göra det här. Och sen kommer vi in lite mer djupare ämnen och lite mer om psykisk ohälsa och hela det. Och sen började jag prata det här med lärare, och sen började läraren bli helt röd och han blev helt tårögd och började gråta, och vissa andra började gråta, och jag bara tänkte, wow, vad är det jag gör? Jag bara, wow. Sen så efter föreläsningen så bara såg alla bara helt mållösa. Jag bara, min bror var med mig, jag bara, alltså, är det något fel? Sen alla bara, wow. Jag fick inte så applåder, jag fick bara wow. Så jag bara, okej.
Jag kommer på mig själv här samtidigt. Superledare.
Sen så bara fick jag ett led och bara massa kramar. Jag bara, wow. Alltså, jag blev ju nästan tårögd själv. Och sen så bara läraren, han bara, tack. Alltså, det här behövde vi verkligen. Han bara, du fick mig att börja gråta. Han bara, ta åt dig. Och jag bara tänkte bara, alltså, verkligen.
Shit, ja. Det är svart,
ja.
Det är dunet där i det här rummet som något.
Sen så bara fick jag med några av vissa tjejer i den klassen och bara, alltså, tack Dina. Det här behövde vi. Vi får ju inte den här supporten från skolan, men att få höra detta från en elev som själv har varit här. Han bara, de bara, alltså, det känns, och det behövde vi verkligen. Och nu efteråt, så varje gång jag kommer förbi där så säger ju läraren själv, han bara, du har gjort ändringen i klassrummet.
Tack. Det är så fett.
Och det är ju coolt. Helt mäktigt. Mäktigt, alltså.
Det är klart, det blir man ju taggad på att föreläsa,
ja,
mer.
Ja, absolut.
Shit. Kul. Och drömmen om modell och modeföretag, den är högt upp på agendan också.
Absolut.
Så det är liksom, det är stora drömmar på gång här nu i framtiden. Vi är ju superspända på att följa.
Jag tror inte du kommer klara det. Jag vet.
Sneaky.
Yes.
Sneaky.
Det blev en sekunds tystnad.
Yeah. Jag bara tittade på produktions Andreas här och bara, kan vi klippa det här?
Jag var tvungen. Ja.
Jag tänkte vi skulle avsluta med att vi ska skicka in dig en tidsmaskin. Du är ganska nyligen, du gick på högstadiet, men det är ändå det har hänt väldigt mycket under de här åren.
Mm.
Så om du fick liksom åka tillbaka till årskurs 7 liksom,
mm.
och träffa dina 13 år där, med eventuell press på att vara mini-Hamsa och kompisar som tyckte att du hade blivit annorlunda för att du hade flyttat till en villa och så här, vad har du velat säga till dig själv? Tre saker liksom.
Först hade jag sagt älska dig själv först innan du börjar älska andra. Och försöka alltså utveckla dig själv först. Försök få dig att vara säker i dig själv innan du försöker söka bekräftelse och allt annat ifrån andra människor. För om du är säker på dig själv så är det ingenting som kan stoppa dig. Sen hade jag sagt prata med någon. Det är väldigt viktigt att prata med någon, för vad som hände med mig var ju att jag trodde att mina problem är så litet att ingen kommer behöva bry sig. Men det är alltid viktigt att prata med någon man känner, någon man litar på, lärare, kurator, vän, kompis, spelar ingen roll. Bara man känner någon trygghet i någon person där man kan berätta om hur man mår helt enkelt. För den bubblan, när den växer igen, då är inte det kul kan jag säga. Då är det bara osäkerhet och massa tankar som inte är roligt att grubbla på helt enkelt. Och den tredje är bara kör. Det är bara köra. Förlora, det finns ingen förlora i ett lopp. Säger jag bara. Antingen lär du dig eller så lyckas du. Det finns ingenting, ingen kan misslyckas på sina drömmar. Antingen lär du dig hela vägen eller så vinner du. Och jag skulle säga att har du nått ett mål, ställ dig inte bara vid det målet, utan målen tar aldrig slut. Har jag ett mål nu, bli aldrig nöjd skulle jag säga, okay. med konkreta ord.
Okay.
Är du nöjd vid ett mål så kommer inte du utvecklas.
Så stannar utvecklingen där liksom.
Okay, exakt. Men, har jag ett mål här, okej, när jag nått det målet, okej, vad är nästa mål? Vad är nästa mål? Och det är då man utvecklas. Som...
Var nöjd med att du har nått det målet, ja. Men nöjd är inte förrän du har nått nästa mål igen.
Exakt. Liksom, så att man det är så man utvecklas.
Mm. Men det är typ mitt, jag älskar det sista du sa, att lyckas eller lära sig. För att för mig har det förändrat hela mitt sätt att se på mig själv och mitt liv liksom. Det kan inte längre misslyckas.
Nej, utan det var ju lite där innan. När jag typ misslyckades någonstans så satt jag och grubblade på det hela tiden. Men nu när jag misslyckas har jag inte sagt. När jag gör något fel så säger jag bara, men skitsamma, jag tar det nästa gång.
Jag har lärt mig någonting.
Ja, alltså det är det. Och jag uppmärksammar ju det själv innan någon annan uppmärksammar det.
Mm.
Och det är därför när jag gör fel idag, då säger ju mina vänner själv, de bara, vi älskar att du gör fel och du säger det själv. För jag tar det som ett skämt och skrattar åt det och säger bara skitsamma, men jag tar det nästa gång. Ja, men har jag fått F på något tro, men det löser sig. När man kommer med något, alltså, när man misslyckas eller när man gör någon redovisning på lektionen, alla är alltid det här, men nej, jag bara, men kör. Alltså, det är inte så att du förlorar på någonting nu, utan du visar bara det du har lärt dig och vad du har skrivit på ditt projekt helt enkelt.
Mm.
Det finns inga förlorare, det finns bara lärdom och vinnare.
Mm. King. Det är den perfekta slutorden skulle jag säga.
Ja.
Hur känns det? Nu när vi har tagit igenom. Du var lite nervös innan.
Ja, jag vet inte. Idag blev det lite så, för att jag är lite nervös när det kommer att prata om mig själv. Ah, jag kan ju prata om allt annat, men mig själv och min uppväxt, då är det lite känsligt.
Men
Jo, men det blir personligt. Liksom.
Ja, exakt.
Att det blir sårbart och öppet. Liksom, så.
Jag tycker det har varit ett jättefint avsnitt.
Ja, verkligen.
Man tänker ju oftast att men en stark person kan inte vara nervös.
Jo.
Alla vi människor, alla vi nervösa.
De starkaste erkänner det också.
Om man vill komma i kontakt med dig, när man bara kanske vill skicka lite pepp och kärlek, eller bara så här, bara säga du är grym eller vad som helst liksom. Hur hittar man dig liksom?
Oftast är det Instagram. Så det är ju dina_hamsa.
Och där kan man också få en massa engagemang och en massa bra tips och pepp, och man får följa dina olika projekt och så vidare.
Precis, det är där jag är mest aktiv.
Så det är på Instagram. Men du pratade om en YouTube-kanal också. Existerar
just det, den ligger på semester just nu, men den är snart tillbaka. Okay. Och då är det också Dina Hamsa där med.
Samma.
Yes.
Samma uppställning.
Ja.
Fett. Stort tack Dina för att du var med i Du är grym-podden.
Tack för att jag fick vara här. Underbart.